Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Sektpodden med Emma Genbäck, för detta pastor och medlem i Knutby, Philadelphia. Och bredvid mig så har jag...
Nej, men numera sjuksköterska tycker jag vi kan...
Ja, för detta, ja precis, för detta Knutby pastor och medlem. Och du är?
Jag heter Rigmor Robert, jag är läkare, jag är psykoterapeut och jag är... har examen med Junginstitutet, så jag är analytiker också.
Precis. Och vi har numera då Sektpodden som vi driver tillsammans. Där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap och så vidare. Det är väldigt spännande. Idag så tänkte vi ha ett QA-program. Vi får ju jättemycket frågor, berättelser, mejl hela tiden. Vi hinner knappt med, eller vi hinner ju inte svara på alla. Naturligtvis.
Jo, men vi läser alla.
Men vi läser alla, absolut.
Och jag tänker att det här kan vara det första av en serieprogram där vi vill återkomma till våra lyssnares funderingar, frågor, kommentarer, uppmuntran.
Ja, och vi vill verkligen säga att vi är väldigt, väldigt glada för alla mejl vi får. Och vi önskar ju att vi skulle kunna svara dem personligen. Men tiden räcker inte riktigt till. Så att man inte känner sig förbisedd bara för att vi inte har svarat. Men vi hoppas på att svara med mer så här. Helt enkelt. Okej, vi sätter fart. Idag så hade vi tänkt att vi skulle börja med... vi har fått ganska många mejl från människor som frågar oss vart de ska vända sig med sina bekymmer och kanske svårigheter när man behöver hjälp i terapisammanhang. Och det har vi pratat om förut. Och någonting som är genomgående det är att människor som har varit med om sektliknande tendenser och miljöer där tro har varit inblandat.
Tro?
Ja.
Religion?
Religion, ja. Har svårt att hitta bra hjälp faktiskt. Det verkar vara ett genomgående. Jag börjar med att läsa en som har skrivit så här. Jag har aldrig mött någon som kunnat hjälpa mig att ta hand om det jag varit med om när det gäller min tro. Sammanhang och människor har jag kunnat lämna, men inte Gud. Ni hjälper mig när jag lyssnar på era berättelser eftersom utövandet nästan är identiskt. Fysiskt kom jag ur den våldsamma relationen efter en kort period. Den psykiska, inom parentes teologiska, har funnits kvar i 30 år. Det är en kamp jag har haft som jag försökt förklara för psykologer, psykiatriker, terapeuter, pastorer med flera, men som har varit omöjligt att nå fram med. När jag fick diagnosen Aspergers syndrom så blev deras förklaringsmodell. Vad tänker du när du hör det, Rigmor?
Jag tänker att den lyssnaren påminner om ett antal medmänniskor som jag har fått möta. Ibland som patienter, klienter, men ibland också bara i samtal, möten med människor emellan. Ja, som jag sa förut så var en anledning till att jag inte blev psykoanalytiker i en svensk utbildning, det var just att den freudianska tankevärlden och modellen av människans psyke, den utgår från en ateistisk människosyn. Och det kan man ju tycka är rätt, eftersom det finns olika religioner och olika trosläror. Och jag kan inte säga att jag fann svaren i utbildningen vid Junginstitutet, men jag fick möjlighet att fördjupa mig tillsammans och i dialog och ha någon att relatera till när jag själv gick vidare i mina studier runt de här frågorna som jag mötte hos patienter och som jag också hade inom mig själv. Och då kan det vara svårt för den som, det är ofta så när man har gått, blivit psykoterapeut eller psykiater, eller man utgår i sitt yrke från grunden som man har i sin utbildning. Och är det då tomt runt de här frågorna, så blir det lätt så att man försöker att föra in patienten eller klientens berättelse och självbild till den form där man själv känner sig hemma och förstår människor. Och det är det här som är ett problem då. Därför att har man, som våran lyssnare här, en problematik, men framförallt en upplevelse som är av religiös grund, och den har man förankrat till de bibliska berättelserna och så vidare, så är det som att det kan komma upp och upplevas av personen, vad en medmänniskor runt omkring och terapeuter eller läkare påstår, så är det ett tankemönster som både fascinerar och drar till sig uppmärksamheten som en olöslig knut. Och det är det som jag måste säga, när den lyssnaren säger att vår dialog här och de gäster vi har haft och det vi pratar om, ja, men det berör någonting av det här som lyssnaren känner igen, då är det för mig också en sån, att det är så motiverande att vi fortsätter och bara reflekterar runt det här. För att man brukar ju säga att människan är en religiös varelse. Och då betyder det att en del av oss har upplevelse av en högre mening, ett större sammanhang. Men det är ju bara det att det vi kallar Gud kan vara väldigt olika. Det kan vara en naiv bokstavs trogen, liksom en farbror med skägg, jättestor farbror med skägg i himlen. Och det kan vara någonting helt annat av en mer filosofisk, psykologisk, men väldigt djupgående erfarenhet. Och ja, mitt intryck är att de personer som har en sån inre värld, de tycker det är skönt att kunna få dela den och få möta både ett initierat svar på ett välvilligt sätt. För risken är annars att man känner sig avfärdad. Man känner sig lite löjlig. Eller man känner, det har ju legat i modernitetens sätt också, att man har tänkt sig att vi går ifrån ett vidskepligt religiöst sätt att se på omgivningen till ett rationellt, klart. Och då blir det ju som att har man en inom sig en värld som är knuten till det vi kallar religionen, så känner man sig lite back efter. Så att just att det blir något som någonting genant när det i själva verket är så viktigt. Och jag kan bara säga till den lyssnare som kanske funderar på det här, att ja, det är det gamla vanliga, att man ska pröva sig fram även när det gäller terapi. Även om man kommer till en psykoterapeut som man känner har kunskap, erfarenhet, legitimation och så vidare, så kan det vara så att vi människor, det man kallar personkemi, att man passar bättre med den ena än den andra. Men det kanske är så också att flera kommer att, flera psykoterapeuter kanske, vi har ju några som har hört av sig och sagt att jag finns i Lund och jag har jobbat på det sättet, jag finns i Linköping, jag jobbar på det här sättet. Men det är svårt, tycker jag, att rekommendera en person.
Ja, men jag skulle ju säga det, att det är, att det blir svårt för oss att sitta här och rekommendera på det sättet. Men det är uppenbart att det finns ett behov, för det kommer om och om igen sådana här mejl. Och något som jag också reflekterat över de här mejlen, att både de som kanske har då en bakgrund där man har varit farit illa i sådana här sammanhang, men fortfarande har kvar sin tro, de har svårt att hitta rätt hjälp. Men även de som har farit illa i sådana här miljöer och har lämnat sin tro har också svårt att hitta, för man måste fortfarande sätta det man har varit med om i ett i sammanhanget, en förståelse. Precis som då så. Den personen behöver ha kunskap om. Men vi har ett mejl till som berör det här som jag kan läsa upp. Vill du höra?
Ja, tack.
Så här skriver den här personen. Tyvärr så har jag sedan ett antal år tillbaka en ångestdiagnos som gjort att jag behövt söka mig till psykolog, terapeut inom vården. Jag har aldrig någonsin under tiden jag sökt hjälp för detta i olika omgångar hittat en psykolog, terapeut som haft förståelse eller kunskap om religionspsykologi eller hur ens världsuppfattning kan påverkas av ens tro. Man har uppfattat det snarare som något negativt bagage som jag bär med mig, snarare än att se hur min tro, framförallt genom bön, har hjälpt mig att hantera ångest och liknande. Som ni nämnde i podden så upplever jag det som att hela frikyrkan ofta uppfattas inom vården som en sekt i sig, och väldigt ofta så har jag behövt lägga tid på att bara upplysa terapeuten, psykologen, om väldigt grundläggande saker inom kristen tro. Det har då ofta lett till att tappa förtroende för personen, då det blir en så enormt stor del av mitt liv som jag tvingas tona ner och inte prata om i samtalet, och då kommer man ingenstans. Var ska vi vända oss som är i den här situationen? Borde man inte på något sätt kräva att åtminstone de som arbetar med terapi under statlig översyn utbildar sig åtminstone lite grann inom religionspsykologi också?
Men jag förstår ju, det här var ju mitt i prick, vad jag har mött också. Och om man håller sig till kristen tro, jag menar, jag har ju många medmänniskor som har en annan utgångspunkt, tro från ett annat håll. Man kan tillhöra judendomen, man kan tillhöra islam. Det finns olika grenar däremellan också. Eller inom de religionerna. Det är ganska så många inom min generation i Sverige som sökte sig till buddhism och hinduiska tankevärden och så. Så att jag tyckte det varit väldigt intressant att vara någorlunda insatt i olika religiösa tankevärldar. Och just märkt att det är egentligen en slags människokunskap som man traderar inom religionen. Och ytterst så grundar det sig på att man ska vara bussig mot medmänniskor, inte blåsa upp sig och vara självisk, och man ska hålla typ 10 Guds bud, och att man inte ska luras och stjäla och vara otrogen och ja, det ena med det andra, för att det får dåliga konsekvenser på sikt antagligen. Så religionens, alltså varje religion har en beteendekod som är väldigt lik, men så har man sina unika berättelser, uttryckssätt, begrepp, och det är väldigt fint när en patient, klient känner att man förstår den, det sättet att uttrycka sig som kan vara främmande för den som inte har en sån, alltså begreppet synd till exempel, det låter ju så gammeldags och konstigt för en person som är sekulär, men och nåd, det låter också väldigt obegripligt för den som inte har förståelse för vilka väldiga, överväldigande erfarenheter som kan ligga i en sånt enkelt ord.
Ja, och jag tänker, nu nämner du, det finns ju många olika religioner och livsåskådningar som vi inte har nämnt här, eller som vi inte pratar om, utan det har blivit mycket om kristendom eftersom det är det som vi Knutby kom ur liksom, och det är det vi pratar mycket om. Och frågorna vi har fått är kanske framförallt från människor som har farit illa inom frikyrkor och olika trosamfund och så vidare när det gäller just den biten. Men det vi kan säga från vårat håll, det är väl att Svenska kyrkan har psykoterapeuter, och där finns ju en religiös grund.
Precis, mm. När Svenska kyrkan, när man är präst och psykoterapeut eller så, då kan man de bibliska texterna och förstår det. Mm. Och de som har farit illa i de mails vi har fått, det är ju i den så kallade karismatiska frikyrkan där gudstjänstformen är väldigt emotionell och där man tycker sig uppleva den heliga ande i gemenskapen i form av väldigt starka känslouttryck i bön, i lovsång, i predikan och så vidare. Mm. Och att det, ja, men det är många som tycker det är härligt och mycket energi i den formen av gudstjänst. Men så finns det andra som hellre vill ha den här lite mer objektiva, lugna och liksom behålla känslorna för sig själv. Mm. Men ändå uppleva helighet i gudstjänsten. Mm. Och
gudstjänst. Ja, och vi har ju fått många mejl och jag är lite förvånad och chockad över hur många människor som faktiskt har farit illa. Mm. Jag tror inte att man pratar så mycket om det. Mm. Och jag tror att det är viktigt att lyfta det, och många som faktiskt frågar efter hjälp att bearbeta saker man har varit med om och så vidare. Så att,
inte det ganska ofta de av oss som har varit uppväxta i en församlingsform där man liksom inte har valt den själv, utan man har bara varit del av någonting som man inte kände sig hemma med. Och man väljer ju inte sina föräldrar, man väljer inte sina föräldrars umgänge och den krets man har funnits i. Man väljer inte sin religion i de allra flesta fall. Och det är ju då, när man inte riktigt känner att man passar in, så man också har en jobbig omställning. För fall man tycker om sina familjemedlemmar som är kvar i församlingen och tycker om vänner och släkt som är kvar i den miljön, men att man ändå inte känner att det passar. Ja, men då finns ju den här gränsen som gör att man förr i tiden kunde kallas avfälling. Mm. Och det kan vi ta upp vid ett senare tillfälle, tänkte jag. Det var någon av våra lyssnare som sa, kan inte prata om oss avfällingar, nämligen Guds barnbarn. Mm. Och då handlar det om den generation som har föräldrar, far- och morföräldrar inom en rörelse som man inte längre vill tillhöra. Mm. Men man tillhör varann i form av att man är släkt och familj.
Ja. Och de verkar vara ganska många som vi har fått till oss. Så vi får återkomma till det.
En del av dem har skrivit böcker också, så vi behöver inte ta någon av våra lyssnare. Vi kan ta det från litteraturen. Mm.
Precis, men om man fortsätter med det här med terapeuter och olika, ska man säga, sektsammanhang, så finns det också en anledning till att vi inte kan bara rekommendera hur som helst. Det finns faktiskt, vi har fått flera mejl från människor som har berättat om hur de blivit lurade av människor som påstår sig jobba med terapi och så vidare. Mm. Otäcka saker. Mm. Jag ska läsa ett utdrag bara, ett kort utdrag.
Gör det. Är det en av våra lyssnare igen?
En av våra lyssnare igen som beskriver så här. Mannen som ledde samtalen hette, jag berättar inte namnet, han saknar helt utbildning för det han håller på med. Kallas inte heller för något legitimerat yrke. Genom dessa gruppsamtal har han knutit flickor till sig så att de börjar gå enskilt till hans lilla etta, mottagning. Min närstående har säkert lagt ner över 100 000 kronor på besök hos honom. Han har även fått mig att gå till honom 5 gånger. Eller den här närstående har fått honom att gå dit 5 gånger, men misslyckades med att hjärntvätta mig. Mitt i allt det här snedvridet finns ju små glimtar av sanning. Och denne man vet vilka knappar han ska trycka på.
Vilka knappar han ska trycka på. Mm. Var det den här närstående här som var del i en pedagogisk arbetsgrupp där man hade anlitat den här personen? Mm.
Precis. Så att det här är ju otäcka saker som man då som vi får ta del av, där det då finns människor som faktiskt utger sig för att vara psykoterapeuter och samtalsterapeuter, men som utnyttjar och inte alls har den utbildningen. Mm. Och det här är bara ett exempel, men vi har fått flera.
Precis, mm. Jag känner ju igen det där också. Och då gäller ju att terapeut, precis som ordet pastor, inte är titelskyddat, yrkestitel som är skyddad. Så man kan egentligen säga det, vem som helst kan säga det, självlärd. Och det här verkar ju vara då en person med duperingsförmåga. Mm. Och han har fått stor del av den här arbetsgruppen tydligen. Mm. Och uppfattar det som att det brukar kallas personlig utveckling eller vägledning, eller det finns olika såna här begrepp. Och sen så lockas tydligen de här kvinnliga arbetskamraterna in i enskilda möten. Alltså det låter inte bra. Det Nej. Låter inte alls bra.
Nej, och jag tänker just där att för vi har ju fått höra också just där att vi har varit lite vaga i att kunna att rekommendera. Ja. Eller att vi inte vill liksom. Mm. Men just de här titlen som inte skyddade går ju inte att rakt av rekommendera. Mm. Därför att då skulle det kunna bli tokigt. Mm. Men de som är legitimerade, finns det ju en annan översyn. Mm. Och det är viktigt.
Man kan väl säga att Sankt Lukas stiftelsen var ju en form av har erbjudit en form av både terapi, behandlingar alltså, och utbildning, där jag tror grunden från början var kristen på något sätt. Sankt Lukas, det låter ju som evangelisten i Nya Testamentet.
Jo, men jag vet att flera stycken från Knup har gått till Sankt Lukas. Sen är det så att det är vissa som är jättenöjda, vissa som är mindre nöjda. Och så är det väl alla sammanhang. Ja. Det beror på vem man möter, och precis som du säger, personkemi och så vidare.
Absolut.
Ja. Mm. Men jag tänker, när vi pratar om det, så skulle vi också kunna ta upp, vi har ju fått lite flera stycken som har hört av som att vi säger att pastorer inte skulle vara lita på ungefär. Men det menar vi inte. Utan det finns absolut pastorer som är utbildade, men det är fortfarande ingen skyddad titel.
Precis.
Men det finns absolut pastorer som har en gedigen utbildning. Inom ekumenikerkyrkan bland annat har vi fått förstå och höra från flera mejl då, att de har en gedigen utbildning och de har tystnadsplikt och allt.
Frälsningsofficerarna likaså. Mm. Och jag menar, en präst kallar sig också pastor. Mm. Så det betyder ju, pastor betyder ju herde. Mm.
Okej, men då, nu har vi talat om religiösa rörelser eller problem man har haft när man har varit i religiösa sammanhang och så vidare. Men vi har också fått en fråga från en lyssnare som är så här. Har en fundering kring detta med vad som kan bli en sekt. Ni har flertalet gånger nämnt och pratat om andra sektmiljöer än bara i religiösa miljöer. Har själv mött på detta fenomen inom företagsvärlden. Inom parentes, men även i församlingslivet finns gott om personer med liknande drag som den kvinnliga ledaren i kristenheten. Slut parentes. Men hur ser ni på att en familj, en släkt, kan ha en sektliknande konstruktion? Vad säger du, Rimo? Kan en familj eller en släkt, kan det finnas sektliknande drag där?
Alltså, verkligen. Men vad säger du själv? Har du sett något sånt?
Ja, det skulle jag säga att det finns. Ja, framförallt, jag kan ju känna igen väldigt mycket av det som jag har upplevt i en väldigt tydlig sektmiljö som jag har varit i. Mm. När jag hör människor berätta om sina upplevelser i den mindre gruppen och de mindre relationerna i en familj. Mm. Så att det är inte svårt för mig att förstå att det kan vara så.
Och det knepiga med familjer, det är ju det här då, att det som sker innanför den stängda dörren kan vara något annat än det vi ser utifrån. Mm. Så att det är egentligen bara medlemmar inne i familjerna som kan beskriva när det är så. Jag tror att alla med mitt yrke känner igen att i en familj där en person av någon anledning är socialt dominerande. Och det behöver inte vara en person, en förälder till exempel, som är väldigt utåtriktad och storordig och extrovert. Så det kan det vara, men det behöver inte vara det. Det kan också vara tvärtom. Det kan vara en förälder som inte är socialt inte tycker om att ha så mycket sociala kontakter, men som har liksom en väldig grepp om sin egen familj och nästan skapar stämningen som de andra behöver orienteras efter.
Mm.
Och så att om vi tar det som att det är den ena föräldern, men det kan också vara en syster, en svägerska, någon som man liksom börjar känna det här att nej men usch vad jobbigt nu när vi träffas, och tänk om han eller hon är på dåligt humör och det blir dålig stämning, och det är man där att man börjar på något vis redan blidka, anpassa sig, för man vill liksom inte att det ska bli bråk och obehagligt och så. Och sen om den här personen tar sig för att vara lite oberäknelig, komma med en vass kommentar och så kanske ignorera, visa att nej det här kändes inte bra, och så är man lite sur och oåtkomlig, och då börjar de som är i ett upplevt underläge och liksom anpassa sig och försöka, och sen kan det här smygas över nästan till en kontroll, att man börjar känna att man är kontrollerad och tänk om, hoppas inte den här personen får veta det här och det här. Så man börjar igen att släcka ner de här initiativen. Och så blir man så jätteglad när den här personen då är på gott humör. Och då blir man nästan överlycklig i stunden.
Mm.
Och så är man där i en svänggunga emotionellt, socialt, som påminner om det vi har beskrivit i den stora gruppen. Mm. När det är säkert.
Jag skulle säga det, att jag känner igen det du beskriver jätteväl utifrån, även om inte jag har levt i en familj just, utan levt i en större grupp. Så det är precis samma.
Du känner igen det här?
Jag känner igen det väldigt väl. Och jag tänker också på det vi har pratat om mycket och som vi har fått mycket återkoppling, positiv återkoppling, det här med normaliseringsprocessen.
Mm. Ja, det är ju det,
det, är det du beskriver det. Här också. Ju, eller att hur man anpassa sig och till slut blir det någonting normalt, det här som egentligen inte är det. Ja. Men jag har en lyssnare som har skrivit också och faktiskt beskriver det här själv i sin
berättelse.
Men jag
har en sak till jag vill säga. Mm. Och det är om man har en person i familjen som har missbruk, dolt missbruk. Barn till föräldrar med drogmissbruk, läkemedelsmissbruk eller alkoholism.
Mm.
De brukar beskriva det som att nej, men jag ser redan när pappa eller mamma kommer över tröskeln om han eller hon är påverkad idag eller inte. Alltså de lär sig att läsa så subtila tecken. Och det har jag märkt att det har man ofta med sig sen. Det är, liksom, det är en förmåga på gott och ont.
Mm.
Att man är lite överkänslig nästan. Men det kan också vara en tillgång då, till exempel i ditt och mitt yrke. Att inlevelseförmågan kan nästan vara frivillig, att man har lätt att läsa sinnestillståndet och känner av det här som kallas överföring, att man nästan känner av i sitt eget mellangärde vad är den här personen på för humör nu. Men det gäller ju att man har självkännedom så att man kan hantera den här ofrivilliga känsligheten.
Ja, och det där känner jag ju också igen som du beskriver nu. Utifrån min egen erfarenhet.
Du tränade upp den?
Ja, det gjorde jag. Jag känner igen precis det här med att läsa av och bli känslig och känna in vad det är för vilket ben man ska stå på, helt enkelt.
Så blir man i underläge.
Mm. Jag har en lyssnare som har skrivit till oss här som jag tycker beskriver ganska bra som det som vi pratar om nu.
Mm.
Och det intressanta är också att hon beskriver att hur hennes man förändras. Han var inte som från början utan blev någon annan. Och då skriver hon så här: jag var tidigare en mycket självständig kvinna som alltid sa vad jag tyckte, men sakta blev jag tystare och tystare. Ingen utanför familjen såg vad som pågick. Efter detta började hans förändring gå snabbare och jag gör precis allt jag kan. Mitt liv är totalt inrutat 7 dagar i veckan, skannar av hans mående på morgonen och anpassar mig helt efter det. Jag blev någon helt annan som styrdes av en annan människas vilja. Det här tycker jag är intressant. För det här är en vanlig människa i en vanlig familj. Inte en sekt. Men ändå är det precis samma förändring som sker. Ja. Jag känner igen det här i den förändring som skedde hos mig när man var i sekten. Mm. Man blir någon helt annan. Man tystas. Från början så kanske man är en, precis som hon skriver, en stark och självständig person. Mm. Men plötsligt så finner man sig själv vara någonting helt annat. Att man släcker ner sig själv.
Mm. Jag tänker på det när i det här fallet var det hennes man som förändrades.
Mm.
Och det kan ju vara en depression, det kan vara en begynnande demenssjukdom, det kan vara det finns olika tillstånd förstås.
Mm.
Men då tänker jag ju på hur det kan ha känts för dig, för att när du var fel och din man var rätt, då påminner ju det lite grann om att han skulle ju på något sätt förmedla sektledningens
inställning till mig.
Mm. Inställning till dig.
Mm.
Kan du känna igen dig i, på något sätt i den lyssnarens beskrivning?
Jag kan framförallt känna igen mig i det här att man anpassar sig till en förändrad omständighet.
Mm.
Där den man lever med blir på ett annat sätt än vad man var van vid.
Mm.
Och att man då faktiskt anpassar sig efter det.
Mm.
Gör allt man kan för att det ska fungera.
Mm.
Istället för att det man önskar att man skulle gjort och ställt sig upp och hytt med näven och sagt det går jag inte med på.
Mm.
Men så gör man inte det, utan man försöker istället att hitta vägar för att lösa det på annat sätt.
Och det går gradvis ofta. Det här är ju inte något som sker i ett slag, för då hade man antagligen reagerat. Utan det är den här gradvisa, det är som att den som är dominant flyttar fram sina pjäser lite grann i taget, lite grann i taget, och till sist så har man ett så inskränkt område att röra sig i, och det är där man börjar släcka in ner delar av sig själv och då indirekt på ett kusligt sätt samtycker med den som trycker ner den.
Ja.
Man hjälper till själv, och nej, man håller med.
Det är otäckt det, och jag har ett annat mejl här. Jag tycker det som också beskriver det här på ett sätt som är ruggigt men starkt. Och hon skriver så här, också en kvinna som skriver: jag är egentligen stark och glad, men till slut var jag den fegaste man kan tänka sig och försökte ställa mig in. Till slut blev världen konstig. Någonstans långt inne visste jag att han gjorde fel, men jag blev osäker. Världen blev surrealistisk. Kanske var det jag som var fel. Jag visste att jag var ful och trött och trist. Kanske var det också jag som började bråken och som med flit gjorde honom illa ändå.
Mm.
Och så skriver hon så här: hur som helst fick er podd med att tro att det finns något allmängiltigt i det jag lät hända. Att det inte bara var jag som var feg, konstig och, jag vet inte ens vilket ord jag ska, som passar, rubbad, äcklig, konstig, som lät det ske. Tack för det. Och det, det här är också i sån hög igenkänning i när känslan av att man...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Faktiskt finner sig själv bli någonting som man inte alls... tror om sig själv och vill vara till den grad att man tänker att det är fel på mig. Och att det är nog trots allt någonstans längst inne så vet man att det är fel det den andra gör, och ändå lägger man på sig själv skulden för det.
I en parrelation tänker jag så är det ju en stark faktor där, att det där kan ju också beskrivas som när kärleken tar slut. Och där den som inte längre känner sig förälskad eller attraherad eller så, börjar dra sig undan. Och då känner man sig ignorerad och avvisad. Och det är en väldigt otäck erfarenhet när man ändå lever i, man delar hem och kanske ekonomi och har barn ihop och allting. Och så kommer det här, den här ensamheten som man brukar säga, att man är mer ensam tillsammans med någon som, när man inte känner sig omtyckt. Mm. Eller, det är lika illa tror jag, att vara den som inte känner att man tycker om sin partner och går och kämpar med sin egen inre. Så det där är, alltså ibland tänker man så här att ja, i katolska kyrkan och på medeltiden då sa man ungefär att nej, är ni gifta så är det ett sakrament och vad ni känner det har ingen betydelse, ni får hålla ihop, det har Gud bestämt. Att det var liksom, var bara att sköta familjen och gården och jobbet och sen var livet slut. Men idag vill vi ha liksom en mening i våra liv, känna livsglädje och mening, och då är det här riktigt kusliga.
Ja, verkligen.
Processer.
Och jag tänker att det viktiga liksom som blir i det vi pratar om är att just att kunna komma till att själv förstå att som jag har reagerat och agerat, det är faktiskt inte konstigt och det är inte, jag är inte rubbad, konstig, alltså, allt det här som den här kvinnan skriver, utan det är något allmängiltigt, det är någonting mänskligt, verkligen. Hur vi fungerar, och det återkommer ju att människor beskriver det på samma sätt, så uppenbarligen så har vi samma ganska så liknande sätt att hantera såna här svårigheter i livet, men vi har en tendens att lägga det på oss själva, och att prata om det så här gör att man kan, vi är fler, vi är många. Och då blir jag inte så ensam heller med det, och jag lägger kanske inte skulden på mig själv på samma sätt, och det är ju en önskan jag har med den här podden, att människor ska likt de här
Du beskriver en ganska vanligt uppdrag i, för mig som psykoterapeut i den delen av mitt yrke, att liksom hitta och känna igen och räcka handen till det här äkta jaget. För det här anpassade jaget, det är ju en sån förkrympt och liksom sargad del av människan själv. Och nu tänker jag på den här, det var rätt länge sedan nu, den kvinnan som, jag arbetar ju ofta med sömndrömmar. Och den här kvinnan, hon hade en dröm som jag, den blev liksom en ledstjärna för mig. Hon drömde att hon och jag satt bredvid varandra och så hade hon den här hinken med riktigt lortigt, geggigt vatten. Och så hade jag en tom hink bredvid. Och så hällde hon över sin hink till mig. Och sen efter en stund så hällde jag över det som var i hinken till henne. Och så hällde hon igen. Så att vi liksom satt och hällde hinkar med den här vätskan mellan oss. Och så såg hon att varje gång vi hällde så blev vattnet lite klarare. Så det var som en sån där vattentrappa kan man säga. Och det är det jag har tänkt. Att man sorterar bort det där som är liksom inte den äkta människan, och så hjälper man och liksom hälsar och säger hej, där är du, den som du egentligen är. Och då, det är det som är skönt, att känna att man är, att känna sig förstådd. Men då vill jag också säga att det finns en del, vi som är, jobbar med psykoterapi, vi, har jag märkt, vi kan ha lite olika målsättning med samtalssessionerna. Där det finns en del psykoterapeuter som tycker att man gör ett bra jobb när klienten, patienten lämnar rummet och känner sig glad, lite upplyft, och nu mår hon eller han bättre.
Inte det bra då?
Jo, det är jättebra. Men bara om det också gäller på sikt 10 år senare.
Okej.
För man kan också bli terapiberoende, så att man går och tar en liten dos. Det är så skönt att gå till min psykoterapeut, så vi pratar om mig. Och hon eller han förstår mig och tycker som jag. Och vi har bildar man liksom en liten, så till och med den terapeutiska situationen skulle kunna bli säcklik om man liksom bara blir vi två mot världen. Och jag vill också att de som går till mig ska må bra efter ett samtal. Men ibland så, jag tror att man måste vara ärlig och uppriktig. Och så jag försöker att tänka, när vi ses om 10 år, 20 år, att den här medmänniskan kanske skulle säga då, vad bra, vad glad jag är. Och vad glad jag är att vi tog även det där, att du höll emot när jag, för att man måste liksom försöka bygga en, förstås, en relation till varann. Och det är ju mitt uppdrag. Men att man också håller emot det som man tror är liksom på väg åt fel håll. Så att man inte, så det inte känns för patienten eller klienten som att det är bara psykoterapeuten som förstår mig egentligen. Mm. Utan man hjälper så att fler, hans eller hennes vänkrets och förståelse till medmänniskor underlättas i det stora perspektivet, det vanliga livet.
Mm. Det kan jag säga som då sitter på andra sidan och som har varit patient, kan man säga. Det är ju inte så att varenda samtal så går man hem och det känns, åh vad skönt det känns. Utan de samtal som var mest givande och gett mest har ju varit de gånger när det faktiskt har varit ganska tufft efteråt. Men man har fått arbeta med någonting som gör att man kommer vidare. Så att det förstår jag.
Och i det läget vill jag säga, har jag i mitt sätt att jobba väldigt god hjälp av drömmar, sömndrömmar. För ofta ser man, om själen har tyckt det här var rätt, då ser det, då blir det som en liten uppmuntrande dröm därifrån. Men skulle jag ha skadat eller varit för hård, då kan kanske den patienten, klienten får en dröm när jag får en återkoppling som visar, och då kan vi korrigera det, så vi liksom samspråkar med patienten, klientens själ, nästan som en tredje part i samtalet. Det tycker jag är väldigt givande.
Ja, intressant. Det som vi har pratat om ibland, att jag kan tycka att det är intressant just med drömmar, därför att de, om man nu är ärlig i alla fall med dem, så ljuger ju inte en dröm, den är ju som den är. Man kan liksom inte förställa en dröm, utan den är ju så tokig, eller vad det nu är för något, som den är.
Den har sina bizarra inslag. Det är som vattenstämpeln på en sedel. Ja. Att det, för det finns ju, det är väldigt ovanligt, men det finns folk som tänker sig att ja, men jag kommer med en liten dröm som man har hittat på då. Och har man lyssnat som jag på kanske 30-40 000 drömmar genom livet nu, så känner man det ganska snart igen, och det är inte lika intressant.
Nej, men det är intressant vad drömmar och vad det som försiggår i själen under den här, under tiden, vad det kan, att det kan ge en återklang till vad man är med om i sitt vakna liv. Och bekräfta eller dementera. Ja. Ska vi gå vidare med lite fler frågor?
Det gör vi.
Därför att vi har fått en fråga egentligen som är, rätt och slett kan vem som helst bli ett sektoffer. Men jag ska läsa frågan i sin helhet, därför att den är så här. Mm. Ytterligare en fundering, skriver den här lyssnaren då, är om sekttänkandet, som jag inser kan skapas i vitt skilda sammanhang. Men när det är sekterism av detta slag, så tänker jag att det i grunden måste bygga på en fallenhet att vilja tro på gudomlighet, himmel och helvete. Nu utgår hon från Knutby då. Mm. En icke-religiös person, som jag, säger den här personen, kan självklart hamna i slutna och destruktiva sektliknande sammanhang. Men min tanke är att det måste finnas en religiös grundhållning med önskan om frälsning för att sekterism som Knutby ska vara möjlig. Mina erfarenheter från Svenska kyrkan med en mer vardagsnära och livsritualbaserad hållning är att det där inte skulle kunna vara aktuellt att dra in medlemmar i tro på överjordisk närhet till Gud och Jesus. Jag är nyfiken att höra era funderingar även om det. Vad tänker du om det? Är det liksom att sekterism kan förekomma i andra sammanhang än religiösa? Det har vi varit klara med. Men kan en människa som inte har någon religiös bakgrund hamna i det också? Eller kan vi som människor hamna i olika sammanhang beroende på vad vi har med oss? Hur tänker man om det?
Ja, visst är det så. Men det är också så att beroende på vad man har för intresse och vad man har för umgänge, så kan man hamna i den här typen av dysfunktionella grupperingar. Så att men vi har varit inne på det ibland, att det var något väldigt märkligt som pågick i den här källarklubben, forumklubben, där där Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault hade ett väldigt nära koppling till Svenska Akademin, och det var liksom en trampolin för konstnärer att ställa ut eller ha konserter eller uppläsningar av dikt och litteratur och så vidare. Så det var som ett kulturcentrum, och så visade det sig att kulturprofilen som Jean-Claude Arnault kallades. Ja, men han hade ett vidlyftigt liv tillsammans med unga kvinnor som kom dit i hopp om kanske att komma in i den här spännande kulturvärlden och så. Det var ju ingen religiös överhuvudtaget miljö, men den blev sekteristisk. Och det här har ju Matilda Gustafsson skriver i den här boken Klubben om, som hon redan är prisbelönt för, om jag har fattat rätt. Så att i kulturvärlden kan man se det. Jag har sett att det finns teater, inom teatern och filmen så kan man se att det finns pedagogiska eller konstnärliga skolor som också kan få den här sektprägen, som en del inte märker och kanske inte berörs av, men som andra. Och det är det som är det konstiga. Mm. Det var ju likadant i Knutby, om vi tar det exemplet, att Peter Lindskog, han menar ju att han träffar människor som ja, om det här är en sex så struntar jag i det, för att det är samvaron jag sätter värde på. Och det är ju det, att det är inte ens i en församling så är det alltid gudsupplevelsen man söker, utan det är också samhörigheten i ett sammanhang där man vill väl och där man kanske driver välgörenhet, second hand butik. Så man får ju liksom en stor vänkrets som har ett likartat tänkesätt. Och det jag tänker i min generation, när New Age-rörelsen kom, så var ju den också en slags blandning av olika saker. Och mycket Jung var nästan som han var ju död och begraven på 60-talet när det drog igång, men han har ju nästan varit sett som en New Age överste präst, har jag förstått. Och det finns ett institut i Big Sur i Kalifornien som heter Esalen, som jag tycker vi ska återkomma till, där, som har varit centrum, och jag har haft kontakt med människor därifrån, och det är just ett sånt där man samlade ihop ett mishmash, ett smörgåsbord av religiösa, andliga droger, olika, som egentligen handlade om att man sökte hitta någon typ av förändrat medvetande tillstånd och upplevde det som något som skulle vara personlighetsvidgande och uppbyggande och så vidare. Det kan vi återkomma till.
Men det vi egentligen säger är att beroende på vad man själv har med sig för bakgrund och vad man har för intressen och vad man har för umgänge, så är man mottaglig för olika saker och kan hamna i olika...
Till och med om man som du och jag är hundägare, så kan man ibland att det blir i hundrasklubben lite sektlika tendenser där någon bestämmer och har...
Det finns lite överallt helt enkelt, så är det. Ja. Men jag tänker på när du pratar om det här med klubben, som den här boken heter, som
Matilda Gustafsson
skrivit, så jag har lyssnat på den och finner den jätteintressant, just för att jag känner verkligen igen många tendenser utifrån min egen upplevelse.
Vad kände du igen?
Ja, men det här med påverkan av gruppen, av att man för att liksom komma i bättre dagar, eller för att man är ändå beredd att göra saker som man kanske egentligen inte skulle tänka sig, därför att man hamnar i en situation och så vidare. Och det här med hierarkin, att man ser upp till en människa och så vidare. Rädslan. Så det är intressant, för det är samma, och det är det på något sätt vi återkommer hela tiden, att det är samma mekanismer fast på olika områden och olika sammanhang. Alltifrån den lilla relationen som vi pratat om här, ända till det här stora kulturgruppen.
Som vi alla ser upp till. Som kungaparet får resa sig för. Ja. Liksom snille och smart. Men ändå,
finns
alltså, vi är människor. Ja, och är det slutna miljöer så är det en risk, tänker jag.
Sen tänkte jag också bara, jag tycker det är jätteintressant det här som du tar upp med att att när du nämner Peter Lindskog och hans, för honom var det ett sammanhang och en gemenskap.
Ja,
och jag tänker så här, kan det vara så att man till och med i en, som i den här sekt som Knuper då, till och med har olika, det, för olika människor så är det olika saker som gör att man fastnar till och med i samma grupp. Därför att för en är det kanske rädslan för att inte få vara med i gemenskapen som blir den största liksom svårigheten och som gör att man hamnar snett. Medan för den andra så är det att man tror att man ska gå evigt förlorad som är den stora. Alltså att man har olika, förstår du vad jag menar, olika även inom för att man har olika med sig och olika personlighetstyper.
Så är det väl. Och att man har och att det också gör att alla ni, om vi nu tar Knutby som ett exempel, så är det ju inte säkert att ni som var så nära och inte fick ha några hemligheter för varandra och har levt så tätt inpå, när väl liksom sekten blev, församlingen lades ner, så blev ju några av er upptäckta att ja, men vi är ju vänner på riktigt och ni fortsätter. Medan andra kände att nej, men egentligen hade vi inte mycket gemensamt och ni kanske inte har kontakt idag. Och jag som utomstående som då försökte påtala det jag trodde var fel, eller det jag såg var fel, och framförallt för barnens, de uppväxande barnens skull då, som var så avskydd och hånad och anmäld av er, har istället fått vänner.
Ja, precis.
Men du, vi får så mycket, nästan liksom de flesta brev som vi får, de börjar ju med tack, att de gillar oss. Men har vi fått något negativt? Är det någon som tycker vi inte något vidare bra, eller är det något dåligt vi har gjort? Eller?
Jo, men det finns ju också. Vi har ju fått påpekanden, ja, men till exempel så när vi pratar om en pastor, att det finns faktiskt pastorer som är utbildade och har. Så det har vi ju fått, som nu,
korrigera
och säga. Sen har vi också fått någon som jag vill gärna ta upp nu, och det är en i programmet som vi gjorde med avsnittet där, som heter Knutby-rättegången bakom en stor tung port, där Peter Gemik berättade om sina upplevelser av rättegången. Så en av målsägarna som vi pratade om där hört av sig och vill att vi förtydligar, därför att de tycker inte att det blev tillräckligt tydligt. Och det gör vi naturligtvis då. Och den här kvinnan, hon var en av dem som under en längre period var fel, som det hette Knutby då, och därmed utfryst från den innersta gruppen. Och hon önskar att det tydliggörs att hon då var helt övertygad om att hennes liv var slut. Hon var på väg till helvetet utan någon chans att vända om. Och under den här perioden så fick hon höra från ledarskapet. Och då ska sägas att under den perioden var jag också en del av ledarskapet. Och med i det här, så att jag får verkligen backa här och säga förlåt. Då fick hon till sig att hon var tvungen att släppa sina barn, eftersom hon påstods ha ett dåligt inflytande över dem.
Släppa?
Ja, att hon fick ge upp dem liksom, och de inte skulle vara nära henne på det sättet. Och att de för deras skull så gjorde hon det, för att de skulle då kunna komma till himlen, så släppte hon dem. Och det var hennes fulla övertygelse, och att hon släppte dem för deras skull. För att hon trodde att hon själv redan var förlorad. Och det är viktigt, och det var viktigt att
det förstår jag. Det vill
förtydliga.
Man. Ja, ja. Jag råkade lyssna på i den här söndagsintervjun. Jag tror han heter Martin Wiklin. Han är så kul liksom, för hans intervjuer, de är liksom nästan terapeutiska. Och nu har han senaste avsnittet Johan Kullberg, som är psykiater och psykoanalytiker, och har varit väldigt tongivande och kreativ och omtyckt under min yrkesperiod. Och sen så i slutet så frågade intervjuaren den Martin då om vad som hade varit viktigast för Johan Kullberg av allt han har gjort i sin verksamhet som författare och som läkare och så vidare. Och sa han att viktigast är att vara en god far till mina barn. Ja, och sen då sa han att nej, för men du har gjort så mycket mer, sa intervjuaren eller något sånt. Och då sa han, ja, men där är jag ersättlig, men som förälder är jag oersättlig. Och sen blev han själv ledsen, nästan rörd, eller Man hörde det, han fick tårar. Mm. Och då tänker jag på den här för detta medlemmen. Att det är klart vi ska förtydliga det.
Mm.
Att hon känner att hennes, hon och hennes barn, att det är helt klart.
Mm.
Att hon gjorde allt för dem.
Mm. Absolut. Mm. Vi har fått en fråga till här som är intressant, som vi skulle kunna utveckla lite gärna från en lyssnare. Och det är så här. Minns inte vad filmen hette, men den kända mobbningsfilmen om pojkarna på den öde ön där mobbningen leder till mord. Finns det några kopplingar mellan mobbningspsykologi och Knutby? Medlöparna klättrar på andra i rädsla för att själva bli mobbade och för att ta sig högre upp i toppen. Jag ser en del paralleller. Hur tänker ni kring detta? Ja, vad tänker vi om det här? För det första, vad är det för film som
lyssnar? Jag tänkte det. Har du sett den?
Jag har sett den.
Den har nämligen spelats in 3 gånger.
Ja, det finns lite olika varianter av den. Ja. Flugornas herre.
Av William Golding.
Mm.
Och han fick Nobelpriset. Han är ju faktiskt mest känd. Han har skrivit över 20 böcker. Men han är ju mest känd för Flugornas herre.
Mm. Men kan man jämföra Flugornas herre med en sekt?
Verkligen. Får jag berätta vad den handlar om?
Mm,
om alla lyssnare kanske inte har... Alltså han skrev... Den här boken är egentligen en slags parodi eller satir över en mycket tidigare bok som skrevs 100 år innan. Och det är den här... På svenska heter den Korallön. Ballantines skrev den. Samma år som Freud föddes faktiskt, 1857. Och det handlar om, det är det här temat som sen Stevenson i Skattkammarön också plockar upp. Alltså det är ett par grabbar, Ralph och Jack, och de hamnar på en ö och de är omgivna av vilda djur och hajar och kannibaler och pirater. Och det är en ganska... bedagad bok på det sättet. Det är kolonialismen, det är det kristna budskapet, så det är liksom någon slags idealiserad, men det är en ungdomsbok och så, och den är väldigt, har varit väldigt välkänd. Men William Golding, han var marinsoldat under andra världskriget, och han såg väl de här öarna i Stilla havet och tänkte på den där romantiska äventyrsboken som ungdomar hade läst, och så skrev han en slags motbild. Så att Flugornas herre handlar ju om att det har varit ett kärnvapenkrig och ett antal pojkar evakueras med flyg, och så blir det en flygkrasch, så de hamnar på en ö i Stilla havet, och de röstar fram där, grabbarna, en ledare bland sig, och han heter Ralph. Så han har, William Golding har tagit samma namn som i den här tidiga Korallön då. Och han samarbetar, han har en av kompisarna där kallas Piggy. Han har glasögon och det kan man använda som sån här förstoringsglas, och brängglas heter det, och få eld och så vidare. Men sen kommer ju en utmanare, det är Jack då, och han utmanar ledningen, det leder till splittring, och sen blir det osämja, sen kommer mobbningen, och så mitt i alltihopa så råkar det bli så att en liten pojke dödas, och det är också mardrömmar, och små grabbarna börjar få mardrömmar här, och då börjar man undra, är det demoner, är det odjur, vad är det som man ser, det här som man faktiskt ser i sekter, inte minst i eran sekt, att man börjar bli rädd för omgivningen och ledningen blir paranoid. Och så småningom så slutar den här boken då med romanen då med att pojkarna räddas.
Mm.
Och det är nog just därför att det är en sån perfekt bild av mobbning, sektbildning, splittring och projektion, när man blir rädd för omgivningen. Och till sist så blir det kaos och förstörelse.
Mm. Ja, det är en väldigt bra beskrivning av hur en sekt fungerar. Och hur människor fungerar i när de blir utsatta för såna här ytterligheter.
Mm. Vad minns du av filmen?
Nej, men det jag minns av filmen är ju just det här hierarkin framförallt. Mm. Hur de som är överst styr och ställer och de som är under får underordna sig. Och hur man är beredd att göra saker för att kunna kliva uppåt. Och man är till slut beredd att kliva på varandra. Mm. Göra illa varandra. Och det här skapar människor som inte är trevliga. Och otäcka egenskaper kommer fram hos människor när de hamnar i en sån här situation. Mm. Och det är ju det som vi tyvärr har fått uppleva när det gäller till exempel Knutby och andra sektliknande. Att människor blir någonting som man inte från början varken ville vara eller trodde sig kanske kunna vara. Men vi ser gång på gång att det är tyvärr som människan är, och därför behöver vi prata om det så att man...
Och det här att det blir en sluten miljö. Mm. Jag menar, en ö i havet, det är en perfekt bild av det.
Ja.
Att, som även K.A. Westerberg sa när jag läste upp i vårt förra avsnitt, att även i missbrukarkretsarna så är de som öar. Man ser varandra men deltar egentligen inte i samma samhälle och har inte samma bild av verkligheten och vad som är viktigast för oss.
Ja, det var intressant att få det här är ju bara ett litet axplock av alla mejl vi har fått, och vi kommer ju som vi har sagt säkert fortsätta med frågor och svar, därför att vi har fått så mycket sånt.
Ja, det är klart vi ska göra.
Så att det är uppenbart det som lyssnarna är intresserade av, så då kommer vi ju att återkomma till det. Men tack för idag, Rigmor.
Tack, Emma.
Ja.
Vi slutar nu.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.